Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Stockholm, maj 2022.
Namn. Nyqvist. Sköld. Relation. Journalist.
Jag ansöker om att få besökstillstånd till en person i häktet. En person vars rättsprocess jag följt från det första avsnittet av den här podden och som nu vill prata med mig. Men det ska visa sig att det inte blir så enkelt.
Men även där har ju häktet dragit benen efter sig och inte riktigt kunna komma med något beslut. Men vi får väl hoppas att det kommer så snart som möjligt.
I veckans avsnitt av Säkerhetssalen.
Situationen är kaotisk och han kämpar för att överleva. I samband med det påbörjar ju polisen ett förhör med honom.
Andra delen av en förhandling börjar som handlar om mord. Och där polisens kroppskamera fångar ett samtal med en person som tror sig ligga för döden. Vi kommer också gräva djupare i hur personer blir placerade i avskildhet, alltså isolering på häktet, utan beslut från domstolen.
Och jag skulle gärna vilja sitta ner, öga med öga, med den handläggaren på kriminalvården.
Du lyssnar på Säkerhetssalen, podden där jag följer rättegångarna i Stockholms säkerhetssalar och skildrar domstolens värld. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio, en app dedikerad till dokumentära ljudberättelser. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Sista avsnittet för säsongen. Ett hot mot säkerheten. En efter en kommer de in. Försvarsadvokaterna. Flera hälsar igenkännande på varandra. Och några även på mig. I höstas följde jag den här rättegången i tingsrätten i 3 månader. Det var det första målet jag bevakade i den här podden. Det känns inte mer än rätt att det också blir det sista vi avhandlar för säsongen. I februari i år dömdes 12 personer med koppling till ett växlingskontor i Stockholm som tvättat pengar till ett värde över 200 miljoner kronor. Pengar som enligt polisen kom från narkotikamarknaden och kunde kopplas till flera olika kriminella nätverk. I 10 års tid hade flera myndigheter haft kontoret på sin radar efter misstankar om olika ekonomiska oegentligheter. 2019 inledde polisen tillsammans med andra myndigheter en förundersökning. Efter en längre tids spaning och hemlig kameraövervakning slog de till mot kontoret och tog då beslag på kontanter, kassaböcker och en krypterad enkrochatt-telefon som tillhörde växlingskontorets ägare. Den kanske mest udda detaljen i tillslaget. Polisen hittade också tygpåsar som hängde ovanför innertaket, fyllda med tjocka buntar av kontanter. Mannen som drev kontoret beskrivs av utredningen nästan till som en bankir till de kriminella och dömdes till 8 år och 9 månaders fängelse för bland annat grova penningtvättsbrott och narkotikabrott. Nästan alla av de 12 dömda överklagade till hovrätten. Och det är den rättegången som nu är igång. Åklagaren Ulrika Lindsö som har för vana att skriva ut sin powerpoint till alla parter på papper får den här gången dela ut den på USB-stickor. Det är första gången som jag har sett att kriget i Ukraina har letat sig in i säkerhetssalen. Det är nämligen pappersbrist på åklagarkammaren. Förutom att förhandlingen inte längre är i säkerhetssalen på Kungsholmen som nu renoveras och hovrätten därmed lånat salar av Attunda tingsrätt så är väldigt mycket sig likt jämfört med tingsrätten. Samma åtalade och nästan samma advokater. Inne i rättssalen är allt som vanligt. Men det finns en grej som hänt sen sist som berör en av de åtalade i hög grad. I förmiddagspausen står Thomas Olsson och tar en cigg utanför entrén. Han försvarar 53-åringen, växlingskontorets ägare. Det var en lång rättegång i tingsrätten så längs vägen uppstod det en del strul. Till exempel när kriminalvården vid ett tillfälle hade glömt Thomas Olssons klient på häktet. Och sen dess har saker knappast blivit enklare.
Vi har ju fått en ganska problematisk situation när det gäller relationen till häktet och kriminalvården. Och det har väl blivit ett betydligt större problem än de rent logistiska frågorna i hovrätten kan jag säga.
Efter att rättegången avslutades i tingsrätten lyftes mannens restriktioner av domstolen. Då beslutade kriminalvården själva om så kallad avskildhet enligt häkteslagen. Det innebär att han av säkerhetsskäl inte får träffa andra intagna i häktet. I praktiken isoleras han alltså. Han har också fått påtagliga begränsningar vad gäller att tala över telefon. Vissa närstående får han inte prata med alls. Det här gör att han är ensam nästan 23 timmar om dygnet med vissa övervakade besök och telefonsamtal. I besluten om avskildhet som mannen har fått så står det att orsaken är av säkerhetsskäl. Det skulle bli en så kallad negativ klientkonstellation om han var på en gemensam avdelning med andra intagna. Enligt kriminalvårdens beslut så har de hämtat uppgifter från åklagarmyndigheten där det framgår att mannen har en relation till flera kriminella nätverk och han har varit den som organiserat, koordinerat och styrt brottslighet. En placering med andra kan enligt myndigheten leda till en risk för ordningsstörningar och eller fortsatt kriminalitet. Thomas Olsson och hans klient överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Under tiden flyttades mannen till ett annat häkte. Till slut avvisade förvaltningsrätten mannens överklagan. Domstolen skriver att de inte har någon anledning att ifrågasätta kriminalvårdens beslut.
Han är ju tidigare ostraffad. Han har inga anknytningar till några kriminella nätverk. När domstolen förklarar att det inte finns något behov av restriktioner, att kriminalvården självmant inför den här typen av begränsningar. Det finns ju omfattande forskning som visar att den här typen av behandling av människor där man isolerar dem, det är ju likställda med tortyr och det påverkar människor psykiskt väldigt negativt.
53-åringen har suttit häktad i snart 2 år sedan juni 2020. I Sverige finns ingen begränsning på hur länge en person får sitta häktad, något som har kritiserats av FN. Jag träffar Thomas Olsson vid ett senare tillfälle på hans advokatbyrå på Kungsholmen.
Hej.
Då har de skickat in en JO-anmälan till häktet som mannen omplacerades till.
Ska vi först kolla ljudet här?
För utöver beslutet om avskildhet har de också kritiserat förhållanden 53-åringen hade i häktet.
Men det som vi upptäckte då vid ett besök hos klienten då att på Sollentuna så hade man placerat honom i, så hade man isolerat honom genom att placera honom där det inte fanns några andra intagna och det fanns ingen personal heller. Utan han satt helt ensam i ett rum utan säng och utan bord. Så han fick alltså sitta och äta på golvet. Då, med anledning av det så kontaktade vi omedelbart häkteschefen på Sollentuna och förklarade att det här ansågs vi vara helt oacceptabelt. Och den inställningen, alltså det sättet som han nu hade blivit behandlad på i kombination med den inställningen från häkteschefen gjorde att vi lämnade in en anmälan till JO rörande behandlingen av våran klient.
Det här åtgärdades senare när häktet valde att ställa in en säng till 53-åringen. Du kommer få höra kriminalvårdens svar senare i det här avsnittet. 53-åringen vill få kontakt med mig för att själv kunna berätta om hans upplevelser från häktet. Och jag vill också ställa många frågor om hans tid som växlingskontorets ägare. Jag skickar in mina uppgifter för ansökan om ett besök i början av maj och får reda på att det kan ta tid. Och det gör det. Efter 9 dagar säger de att ett beslut kommer tas inom 1-2 veckor. Men trots det har jag ännu, i månadsskiftet till juni, inte fått höra något mer. Jag ber också om att få ansöka om telefontillstånd för att prata med honom över telefon.
Men när det här avsnittet publiceras har jag ännu inte fått ett besked. Efter många försök har jag alltså ändå inte fått möjlighet att prata med 53-åringen. Thomas Olsson ställer sig frågan till varför hans klient har fått beslut om avskildhet och tycker inte det framkommer i kriminalvårdens beslut. Domstolen hävde som sagt hans restriktioner i februari i år. Restriktioner som domstolen får besluta om personen riskerar att fly, fortsätta begå brottslighet eller påverka förundersökningen. Men kriminalvården ansåg alltså, även efter huvudförhandlingen i tingsrätten avslutades, att han utgör en säkerhetsrisk i grupp med andra på häktet. Kriminalvården har den lagstadgade rätten att fatta beslut om avskildhet i det fall att det finns säkerhetsskäl för det. Det här enligt häkteslagen. 53-åringen dömdes i tingsrätten till nästan 9 års fängelse för att ha närmast agerat som kriminella nätverksbankman under många års tid.
Med det finnas liksom intressen för andra personer att närma sig honom eller en säkerhetsåtgärd för honom? Kan du se någonting i det?
Tingsrätten har ju bedömt att det föreligger inte längre någon risk för att utredningen ska kunna påverkas. Utan det här är ju kriminalvården som gör en egen bedömning där man då ska se det utifrån säkerheten inne på häktet. Och vad det är som skulle kunna påverka säkerheten på häktet om denne man fick ha kontakt med sin familj. Det är ju helt obegripligt.
I det här fallet har kriminalvården som sagt fått information från åklagarmyndigheten. Jag frågar Thomas Olsson om han inte tycker att myndigheten ska få möjlighet att hämta in information för att göra en säkerhetsbedömning. Om det faktiskt är så att det finns en säkerhetsrisk.
Det som är problemet med de här bedömningarna, det är ju att underlaget är ju helt ensidigt. Det vill säga man förlitas ju bara på det man får in från polis och åklagarmyndigheter. Och bedömningarna är ju helt avhumaniserade. Det vill säga de bygger ju inte på den enskilda individen och hans situation. Utan det är ju en tillämpning av modeller där man gör massa antaganden om saker och ting utifrån omständigheter som inte har med den enskilda individen att göra. Alltså det som du säger, det man påstår det är att han är en del av en kriminellt nätverk. Han är inte en del av ett kriminellt nätverk. Det är ingen som påstår att han är en del av ett kriminellt nätverk. Han har bistått personer med kopplingar till kriminella nätverk. Men det gör honom ju inte till en säkerhetsrisk på häktet.
Han säger att det är viktigt att se till de enskilda besluten. Då han tycker att många för enkelt blir definierade som en säkerhetsrisk.
Om jag tittar tillbaka på min egen erfarenhet eller det som jag själv har erfarit av just de här besluten om att hålla personer i avskildhet, så kan jag ju säga att den typen av beslut har ju ökat explosionsartat de senaste åren. Alltså det här behovet av att hålla människor avskilda har ju inte funnits tidigare. Sen om någon utgör en konkret säkerhetsrisk så ska ju naturligtvis måste man agera på det. Men våran klient i det här fallet och många andra klienter som också drabbas av den här typen av åtgärder där man begränsar deras kontakter på ett helt oacceptabelt sätt kan omöjligt betraktas som säkerhetsrisker annat än utifrån något helt verklighetsfrämmande teoretiskt perspektiv.
Men den här explosionsartade ökningen Thomas Olsson pratar om blir svår att belägga. Det visar sig att kriminalvården inte för statistik för hur många beslut som de fattar gällande avskildhet enligt häkteslagen, varken nationellt eller på varje enskilt häkte. Därför går det inte att veta hur många som blir satta i den här typen av isolering.
Jag skulle gärna vilja sitta ner öga med öga med den handläggaren på kriminalvården som har skrivit det här beslutet om att förlänga isoleringen av våran klient efter det att domstolen har hävt restriktionerna. Jag skulle gärna vilja sitta ner öga med öga med honom och be honom förklara på vilket sätt är det en säkerhetsrisk att han får en möjlighet att prata relativt obegränsat med sina barn.
Men det finns ett ställe där det går att ta reda på mer om omfattningen av det här, hos förvaltningsrätten, dit häktade personer kan överklaga beslut om avskildhet, precis som 53-åringen har gjort. Och det är där jag tänker gräva vidare. Säkerhetssalen görs tillsammans med dokumentärappen Nodio. Under hela sommaren kan du använda koden SALEN för att få 2 månader gratis lyssning.
Koden funkar även om du tidigare haft en gratis period i appen. Så om du vill lyssna på mängder av kvalitetsdokumentärer i sommar, ladda ner Nådio. Där kan du även lyssna på exklusiva avsnitt från Säkerhetssalen. Du hittar Nådio i App Store och på Google Play. Innan vi får höra hur kriminalvården ser på personer som sitter häktade i avskildhet ska vi återvända till en annan rättegång som jag följt. En rättegång där mycket kretsar kring en video på 40 minuter som fångats på en polis kroppskamera efter en ung mans död.
Nästa, Sollentuna.
Det är rättegångens sista dag som äger rum under jord i säkerhetssalen vid Attunda tingsrätt.
I den här delen av rättegången så har vi avhandlat vad vi anser är ett mord och mordförsök i kriminell miljö.
Kammaråklagare Carl Mellberg håller sitt slutanförande.
Ett mord och ett mordförsök som enligt vår uppfattning har sin upprinnelse i en sedan länge pågående mycket blodig konflikt mellan två rivaliserande kriminella nätverk. En konflikt som från några av de direkt inblandade beskrivs som ett krig. Ett krig som med de kriminella nätverkens, i mina ögon, skeva logik aldrig kommer att ta slut. Samhället kommer enligt min uppfattning aldrig helt att kunna stoppa den här våldsspiralen. Det är endast de inblandade som kan göra det.
Rättegången handlar om mordet på en 25-åring och ett försök till mord på en 23-åring i slutet av sommaren 2021 på en innergård i Hjulsta i Stockholm. Tidigt på kvällen får polisen in larm om skottlossning vid en gångbro i den närliggande stadsdelen Tensta. Ingen skadas och utredningen kommer senare att läggas ner. Men enligt åklagare Carl Mellberg var den här skjutningen en del av en pågående konflikt mellan två rivaliserande nätverk i Tensta och Hjulsta som senare i samma natt kommer göra upp. För de som misstänks ha varit måltavlan bestämmer sig för att hämnas, säger åklagaren. På natten åker flera personer till Hjulsta.
När kommer till Hjulsta menar jag att de är klädda för strid. Menar jag har en walkie-talkie, han har dubbla byxor på sig. Något som vi vet är vanligt, att man bär inför en skjutning för att kunna göra sig av med de yttre byxorna direkt efter gärningen.
23- och 25-åringen bär skyddsvästar och maskerar sig med uppdragna buffar. De tar sig in på en innergård vid ett bostadsområde. Någon våning upp i en lägenhet befinner sig de misstänkta gärningsmännen. Vem som skjuter först är oklart, men Carl Mellberg menar att det utbryter en skottlossning mellan de två grupperna. Skott träffar fasaden och plåttaket till loftgången på våningsplanet, men där blir ingen träffad. Nere på gården står det klart att 25-åringen träffats av dödliga skott. När polisen kommer fram till 23-åringen så visar det sig att han är skjuten i huvudet men fortfarande vid liv. En ambulanshelikopter kallas till platsen. Och det är nu, under tiden som helikoptern försöker hitta en plats att landa på i närheten av brottsplatsen, som poliserna inleder ett informellt förhör med 23-åringen. Det här spelas in på en av polisernas kroppskameror.
Den skadade personen, han är precis som poliserna på plats ganska övertygad om att han inte ska överleva det här. Och att han säger sanningen under det här samtalet med poliserna. Och anledningen till att jag åberopar den, det är ju att det är ger rätten och oss andra en väldigt tydlig bild om vad som händer på brottsplatsen i omedelbar anslutning till att de här brotten har begåtts.
I inspelningen berättar den skjutne mannen att han kommit till platsen för att döda en av dem som nu är misstänkta för att ha skjutit honom. Han berättar om händelseförloppet tidigare under kvällen och identifierar andra inblandade personer med smeknamn. Han säger att de kom dit på elsparkcyklar. Mannens försvarare Sara Haidari har riktat skarp kritik mot det som syns på filmen.
När man anträffar honom på platsen vid Hjulstabacka 14 så har han ju en skottskada i huvudet. Och situationen är kaotisk och han kämpar för att överleva den här skottskadan. I samband med det påbörjar ju polisen, tre poliser, ett förhör med honom. Och jag uppfattar det som att man pressar honom på att få ut information gällande vad som har hänt vid den här aktuella tidpunkten. På ett sätt som jag menar är orimligt vid den aktuella tidpunkten på grund av de skador som han har just då och på grund av den sårbara situation som han befinner sig i.
I nästan 40 minuter spelar kroppskameran in 23-åringen som ligger och väntar på ambulansvård tills han till slut blir förd till sjukhus. När han väl vaknar och det hålls nya förhör så tar han tillbaka allt han sagt. Under rättegången säger han att han sa som han gjorde för att han trodde att det var det poliserna ville höra. Han säger också att anledningen till att han var där den där kvällen var för en narkotikaffär. Inte för att skjuta någon, men att någon sen låg i bakhåll. När jag intervjuar Sara Haidari när rättegången fortfarande pågår har hon anmält polisen till justitieombudsmannen, JO.
Min första tanke är att det här förhöret ska upphöra. Det ska inte hållas något misstankeförhör med min klient när han befinner sig i en sån här utsatt situation. Och jag menar också att det inte är tydligt för honom i den situationen att man håller ett misstankeförhör. Hade han delgivits misstanke och underrättats om sina rättigheter så hade han kanske kunnat ta ställning till det där då. Förmodligen inte med tanke på den situation han befann sig i. Men i vart fall så menar jag att det hade varit mer etiskt korrekt att från polisens sida att underrätta honom om hans rättigheter istället för att försöka pressa ut information. I övrigt så tycker jag även om det är ett skulle klassas som ett målsägande förhör som åklagaren menar, så menar jag att man inte ska pressa en målsägande på uppgifter. Det ska inte behöva sägas till att 16 gånger att man inte vill medverka, att man inte vill svara på frågor, utan det ska räcka med att målsägande vid ett tillfälle säger att man inte vill medverka och så ska det godkännas.
I Sverige råder fri bevisföring, vilket gör att bevisning kan läggas fram alldeles oavsett om den har tillkommit på ett otillåtet sätt. Ett undantag skulle vara om det har skett under tortyr. Sara Haidari vill inte att tingsrätten tillåter kroppskameran som bevisning, alltså att tingsrätten ska avvisa den.
Jag anser att den bevisningen som jag vill ska avvisas har uppkommit i strid med artikel 3 och artikel 6 i Europakonventionen. Artikel 3 innebär då att min klient ska ha blivit utsatt för omänsklig behandling i samband med det här förhöret som är upptaget med honom. Och vad gäller artikel 6 så är det att man inte har underrättat honom om hans rättigheter till en offentlig försvarare bland annat.
Enligt åklagare Carl Mellberg så handlar det inte om ett förhör med en misstänkt utan snarare om ett samtal med en målsägande.
Jag menar att filmen inte saknar värde även om tingsrätten då skulle fortsatt konstatera att det har skett vissa brott mot artikel 6 vid den här filmen. Utan jag menar att man kan inte frigöra sig dels från vad som visas kring omständigheterna på platsen men inte heller vad som sägs i den här filmen.
Carl Mellberg säger att 23-åringen berättat sanningen för han trodde sig vara bortom räddning och därför inte hade något att förlora.
Den skadade personen, han är precis som poliserna på plats ganska övertygad om att han inte ska överleva det här. Och att han säger sanningen under det här samtalet med poliserna.
Det är alltså upp till tingsrätten att avgöra om filmen ska avvisas som bevisning på de grunder som advokat Sara Haidari yrkat på.
Och då har tingsrätten då överlagt i fråga om den yrkade avvisningen och avkunna följande beslut. Så finner tingsrätten att det av det åberopade materialet på filmen framgår att i samband med insatsen inte utsatts för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i den mening som avses i artikel 3. Däremot finner tingsrätten utifrån filmen att det vid tillfället torde ha förekommit kränkningar av rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen.
Dock inte det tillräckligt för att få bevisningen avvisad. Videon från kroppskameran spelas upp bakom stängda dörrar med hänsyn till anhöriga och alla åhörare får lämna salen. 23-åringen är alltså brottsoffer, men också åtalad för försök till mord och grovt vapenbrott för den misstänkta skottväxlingen som skedde på innergården. Tre personer är åtalade för mordet på 25-åringen som dog av skotten och för försök till mord på 23-åringen som överlevde. Två av dem kopplar polisen till ett nätverk som är rivaler till brottsoffrerna. En polishund hittar ett vapen en bit från brottsplatsen där det finns DNA från samtliga tre tilltalade. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse. De tre männen nekar till brott och det är faktum att de skulle ha koppling till något kriminellt nätverk.
De beskriver brottsnatten som en hemmakväll i lägenheten med film, spel och musik. En av dem som står åtalade här är också misstänkt för mordet i huvudförhandlingens första del, där en man blev skjuten utanför sin port i början av sommaren. Rodney Humphries är hans advokat.
Och då tänkte jag inleda med att uppmana rätten att försöka se igenom allt brus som har förebringats som bevisning i den här delen av målet. Och i korthet så menar jag det med det dels information om nätverkstillhörighet som man har fört relativt mycket bevisning om, såväl skriftlig som muntlig. Detaljer kring en skottlossning i Tensta som inte omfattas av åtalet. Och även allmän information om vapen och brott som har begåtts runt Hjulsta backar. Och den här typen av bevisning säger ju ingenting om vem som är gärningsman i det här målet.
Åklagaren har lagt stor vikt under huvudförhandlingen vid männens positioner i kriminella nätverk. En av de tilltalade är dansk medborgare och ska enligt ett PM som den danska polisen bidragit med till förundersökningen vara en del av den danska filialen till nätverket.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Den tredje och sista som står åtalad för mordet är en 19-årig kille. De två andra har suttit häktade inne det sista. Men 19-åringen har under hela huvudförhandlingen varit på fri fot. Och den detaljen, menar 19-åringens advokat Martin Kullberg, är högst relevant.
Och på samma tema kan man väl säga att det är något anmärkningsvärt att min huvudman då har kommit på fri fot till rättegången dag efter dag, trots att han är åtalad för mord, mordförsök och grovt vapenbrott. Jag har aldrig varit med om det tidigare, att man inte begärs häktad i ett sånt läge. Och jag kan väl säga direkt att det är ingen kritik mot åklagare Mellberg, som jag har den största respekt för och som jag tycker är en synnerligen skicklig yrkesman. Men det blir bara en något märklig situation. Och jag kan inte tolka det på annat sätt än att åklagarens bedömning egentligen är att inte kommer dömas för brott.
När jag senare pratar med åklagare Carl Mellberg säger han att någon sån tanke inte finns.
Det var inte anledningen till att jag hävde häktningen. Den personen var häktad en tid under den här utredningens gång. Jag gjorde bedömningen efter ungefär en månad att sett utifrån häktningsgrunderna och utredningstekniska åtgärder att jag skulle häva häktningen utav honom.
Enligt försvaret kan DNA som hittades på vapnet avsatts där vid tidigare tillfälle och påpekar att ett så litet antal partiklar från ett vapen enkelt kan komma från andra ställen, som poliserna som griper dem eller via luften från det avlossade vapnet. Advokat Martin Kullberg.
Och när man pratar om en eller två tändsatspartiklar, då har man en uppenbar förklaring på det här viset. Skjuter man pistol kort innan en sån här händelse, då har man långt fler tändsatspartiklar på sig, hundratal oftast.
Försvarare Rodney Humphries säger att om man ser förbi det han kallar bruset av prat kring gängkriminalitet, så finns det inte så mycket kvar i form av direkt bevisning.
Det finns teknisk bevisning på ett gäng lösa föremål som kan flyttas runt, som kan hanteras i många olika sammanhang, men som inte talar om vart de har varit eller vem som har använt dem i samband med brotten. Det är egentligen den stora svagheten som finns.
23-åringens advokat Sara Haidari säger under sitt slutanförande att innehållet från kroppskameran har låg trovärdighet.
Min bedömning är att tingsrätten inte ska fästa någon vikt överhuvudtaget vid den här videon. Befinner sig i chock. Det är en traumatisk händelse. Han är i ett förvirrat tillstånd och för mig är det tydligt att han fluktuerar i medvetande när han lämnar uppgifter. Och det här är alltså efter att han har påtalat vid många tillfällen att han inte vill berätta någonting.
Sara Haidari säger också att om rätten skulle döma mannen för det försök till mord och det grova vapenbrott som han misstänks för, så finns det flera omständigheter som bör sänka straffet.
Vid den här straffmätningen ska tingsrätten också beakta att till följd av brottet har drabbats av en allvarlig kroppsskada. Han har förlorat hörseln, synen, luktsinnet. Det är en ung man vi talar om som har fått men för resten av sitt liv. Och det finns inte mycket vägledning att hämta i den här frågan. Det finns en naturlig anledning till det och man överlever inte skjutningar i huvudet. Och därför finns inte heller någon vägledning att hämta i rättspraxis. Men jag menar definitivt att han ska få straffreducering för de här skadorna. Oavsett om tingsrätten menar på att han har kommit hit till den här platsen i syfte att döda en person. Hans läkare har berättat att han är en av få i världen som har överlevt ett så här stort hål i hjärnan.
De permanenta skadorna, det är enligt försvaret olagliga förhöret och efterföljande häktestid med restriktioner, menar advokat Haidari, ger en straffreducering på 6 år. Men det är ifall åtalet inte ogillas helt. Åklagare Carl Mellberg har yrkat på 13 års fängelse. Han är av åsikten att den här bevisningen, tillsammans med deras kriminella tillhörighet och filmen från polisens kroppskamera med den skjutna mannen, skapar en helhet.
Jag menar att jag har tillräckligt klar bild över vad som hände för att fatta ett beslut om att väcka åtal, men att också plädera för en fällande dom. Jag menar att det är ställt utom allt rimligt tvivel att de personer som är åtalade har begått de åtalade gärningarna.
Tid för dom är under alla förhållanden kommer att bli fredagen den 3 juni klockan 11.00.
Efter rättegångens slut fattas ett beslut. 2 misstänkta blir släppta ur häktet. Dels målsäganden som blev skjuten i huvudet men också är misstänkt för försök till mord. Samt mannen från Danmark. Advokat Rodney Humphreys klient som också är misstänkt i mordet som ägde rum några månader tidigare i Hjulsta sitter fortfarande häktad när den här podden publiceras. Det återstår nu att se hur rätten ser på vad som framkommer från inspelningen av kroppskameran. Men också om de omständigheter som åklagaren lyft kring de misstänkta personerna har någon bäring. Jag är på väg till förvaltningsrätter i Stockholm för att få en överblick hur många som överklagat kriminalvårdens beslut om avskildhet enligt häkteslagen. Enligt Thomas Olsson har det
ökat explosionsartat.
Men kriminalvården för ingen egen statistik om hur många beslut de fattar. När någon överklagar kriminalvårdens beslut ska det omprövas av myndighetens huvudkontor. Så att leta här är ett sätt för en utomstående att få någon typ av insyn i besluten som i praktiken isolerar häktade personer. Jag hittar omkring 30 överklagade beslut från de senaste 5 åren. Det här visar alltså inte hur många som kriminalvården satt i avskildhet under den tiden, utan bara hur många gånger som frågan har prövats av förvaltningsrätten i Stockholm efter att en person har överklagat. I handlingarna framgår anledningen till varför ett beslut om avskildhet fattades till att börja med. När jag går igenom dokumenten går det att se 2 övergripande orsaker till varför kriminalvården bestämt att en häktad ska skärmas av från andra. Dels handlar det om personer som uppträtt våldsamt eller uttalat hot. Det gäller både mot andra intagna eller häktespersonal. En häktad hade exempelvis sagt att det fanns en eller flera personer på gemensamhetsavdelningen som kränkt honom och som han kan komma att skada. Andra har blivit satta i avskildhet efter att ha utövat faktiskt våld. 2020 tog en intagen strypgrepp på en i personalen. En annan förekommande anledning till avskildhet är gängkriminalitet. Dels att medlemmar i nätverk som är i konflikt med varandra kan hamna på samma ställe och den avskilda personens närvaro bedömts kunna vara en säkerhetsrisk mot personen själv eller andra. Vid flera beslut handlar det om att personen som avskilts ansätts ha en tongivande roll i ett kriminellt nätverk. När det kommer till organiserad brottslighet kan det också ha att göra med att det anses finnas risker för fortsatt kriminellt beteende inne på häktet. Det är i den här gruppen som ägaren till växlingskontoret ingår, där en så kallad negativ klientkonstellation kan uppstå i häktet. I beslutet står det att han
har en relation till flera kriminella nätverk som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Av dessa uppgifter framgår även att han har varit den som organiserat, koordinerat och styrt brottsligheten. Enligt kriminalvården skulle en placering av mannen i gemensamhet medföra risk för ordningsstörningar och fortsatt brottslighet under häktningen.
Det är det här beslutet och omständigheterna som mannen hade under sin tid i häktet som advokat Thomas Olsson reagerat så starkt emot. Det slår mig att förvaltningsrätten avslagit överklaganden i alla de beslut de senaste 5 åren som jag läst. Jag söker kriminalvården för att ställa frågor om 53-åringen, om hur de ser på att majoriteten av dygnet vara isolerad och innebörden av en negativ klientkonstellation på landets häkten. Efter ungefär en vecka får jag en intervju med Niklas Bellström, regionchef för Kriminalvården Öst och chef för myndighetens nationella krisledningsstab.
Ett uppdrag under det här året att arbeta med kriminalvårdens kapacitetsutmaningar.
Det är välkänt att det är fullt på landets häkten och anstalter. Det är så kallad överbeläggning. Fler intagna än det finns plats för. Och det är faktiskt något som kan spela in när det gäller beslut om avskildhet just nu. Men jag kommer till det lite senare. Niklas Bellström säger att den vanligaste orsaken till beslut om avskildhet är av säkerhetsskäl. Vilket brott personligen är misstänkt eller dömd för ska inte spela roll för den bedömningen. Säkerhetsrisker kan uppstå oavsett brottets allvar.
Det är ofta så att det handlar om individer då, som antingen planerar eller tänker sig begå brott in i häkte av olika slag, våldsbrott eller uppvigla till ordningsstörningar eller på annat sätt riskera ordningen och säkerheten in i häktet. Det finns en uppsjö av olika situationer som skulle kunna leda till bedömningen då att en intagen behöver avskiljas av säkerhetsskäl.
Kriminalvården får information från olika källor eller uppmärksammar själva olika säkerhetsrisker. Utifrån det väljer de då att göra en bedömning. Bedömningen görs av säkerhetsavdelningen lokalt på varje häkte och omprävas av en rättsavdelning var tionde dag. Beslutet som den häktade får dokumenteras och där ska det framgå grunden till beslutet. Personen har senare möjlighet att överklaga. Kriminalvårdens uppdrag är att säkerställa att inblandade får vara i så kallad gemensamhet i den mån som det går.
Men om vi tar objektivitetsfrågan så är det viktigaste helt enkelt att all information som har legat till grund för beslutet ska finnas redovisad. Och bedömningen som ligger till grund och baserat på den här informationen ska också vara redovisad i själva beslutet och beslutsunderlaget.
Tanken är alltså att den som får beslut om avskildhet ska själv kunna ta del av anledningen och i förlängningen kunna ifrågasätta den. Till exempel i 53-åringens fall så tycker de inte att det har framgått tydligt. I ett annat beslut från 2020 som gäller en annan häktad framgår det att hen fått beslutet på grund av säkerhetsskäl och på grund av olämplig klientkonstellation. Men det konstateras också i förvaltningsrättens avgörande att beslutet bland annat baseras på uppgifter som inte visats för personen. Personen har alltså på grund av sekretess inte fått ta del av grunderna av beslutet.
Ja, så kan det vara i det fallet. Jag har inte kännedom om det enskilda fallet och kan inte uttala mig om det. Men i det fallet så kan man ju konstatera att rättsprocessen har fungerat på rätt säkert sätt och där underlaget har funnits dokumenterat. Och där överklagande eller överprövande instans har kunnat ta del av det och göra en korrekt bedömning liksom av hela underlaget.
Mm. Men då fattades beslutet av myndigheten, alltså kriminalvården, på någonting som ändå var som så att säga hemligt för den enskilde då?
Ja, så kan det säkert vara. Det är mycket riktigt. Men huvudregeln är ju att den som drabbas av ett beslut har insyn i grunderna för beslutet.
Och hur länge kan en person beslut om avskildhet gälla?
Det finns inte i lagstiftningen någon bortre gräns, men det är klart att vi har ju det är viktigt för kriminalvården och för en intagen givetvis att komma till ett läge där man kan avbryta avskildheten. Och hur lång tid det kan ta, det är också från fall till fall Det finns ärenden där avskildheten har pågått under en längre tid och i de allra flesta fall så kan den upphöra snabbare.
Och en längre tid, vad betyder det?
Jag har faktiskt ingen uppgift om hur långa avskildhetstider vi har generellt. Så jag har svårt att uttala mig om det. Men vi behöver ju som myndighet arbeta aktivt för att hitta andra sätt. Och ett sätt att avbryta avskildheten, det är ju omplacering till ett annat häkte. Om det är säkerhetsrisker som har uppstått på grund av en klientkonstellation, då till exempel på en anställning, så kan man ju omplacera den intagna till ett annat häkte för att lösa det. Och då behöver man inte ha klienten avskild.
Och just det, omplaceringar är något som är en svårare åtgärd nu till följd av att häktena är överfulla. Det här gör att det inte alltid går att flytta en intagen om det skulle vara så att det är en olämplig klientkonstellation. Och med det försvinner alltså ett av kriminalvårdens viktigaste verktyg för att sära på rivaliserande gäng.
Så finns det fall där egentligen skulle vilja ske en omplacering men det är inte möjligt och därför placeras, eller så fattas ett beslut om avskildhet?
Den situationen skulle kunna uppstå, precis.
Hur ser du på det, att det är så?
Ja, det är givetvis beklagligt. Kriminalvården vill ju verka för så humana förutsättningar och förhållanden som vi bara kan i våra häkten. Det är vårt uppdrag och det tar vi på allra största allvar. Så att det är klart att det är en oönskad situation som vi inte vill befinna oss i. Det är helt enkelt en konsekvens av att vi inte har tillräcklig kapacitet än så länge tills dess att vi har byggt ut vår kriminalvård.
I besluten från förvaltningsrätten går att se incidenter som hot och våld som lett till beslut om avskildhet. Som jag nämnde tidigare förekommer ett fall om strypgrepp mot personal. Avskildhetsbeslut fattas inte generellt på grund av platsbristen, utan att det finns anledningar till det av säkerhetsskäl, säger Niklas Bellström.
Trots att det är en väldigt ingripande åtgärd och skadligt för den enskilda individen i förlängningen när man sitter avskild länge, så trots det så finns det skäl att fatta beslut om avskildhet. Och det kan ju till exempel handla om att det kan uppstå fara för liv eller hälsa för den intagna eller för andra intagna på en avdelning eller för personal. Och då har man ju utifrån proportionalitetsprincipen bedömt att det inte har funnits någon mindre ingripande åtgärd för att lösa situationen och hantera riskerna på.
Enligt häkteslagen ska den skadeverkande effekten av att vara frihetsberövad minimeras så mycket som möjligt. Både forskning, FNs återkommande uttalanden om Sveriges obegränsade häktesregler och även kriminalvården själva konstaterar att isolering inte har en positiv effekt. Men enligt lagen bör beslut om avskildhet meddelas när säkerheten helt enkelt överstiger den enskildes rätt, när det inte finns någon annan åtgärd. Men hur många det handlar om och på vilka grunder vet inte kriminalvården själva, eftersom de inte för någon sån statistik. Och Niklas Bellström kan inte heller själv uppskatta hur många det rör sig om.
Ja, men det vore intressant att kunna se den statistiken. Framförallt för att kunna analysera övergripande hur säkerhetsriskerna förändras utifrån utvecklingen i samhället och så vidare.
När det gäller 53-åringen, växlingskontorets forne ägare, Thomas Olssons klient, så blev han först placerad i avskildhet vid ett häkte. Och sen flyttades han till ett annat häkte, fortsatt i avskildhet, alltså i praktiken isolerad. Av mejlkorrespondens som jag tagit del av med häktet och försvaret framgår att avdelningen som han då flyttades till var för intagna med särskilda behov och därför var det inte samma fasta möbler som i andra celler. I det fallet saknar han en riktig säng och bord i den cell han befann sig i över 22 timmar varje dygn. Thomas Olsson berättade att han sov på en madrass på golvet och även åt med maten på golvnivå. Det ska sägas att mannen inte heller hade några särskilda behov, men alltså ändå placerades i en sån cell. Niklas Bellström kan inte uttala sig om det specifika fallet och svarar därför generellt.
Hur ser du på det, liksom, att vara i en cell utan bord och en säng?
Kriminalvårdens uppdrag är ju att verka för att det inte ska uppstå olika typer av skador och frihetsberövandet, utan att vi vill ha så humana förhållanden som vi bara kan, både i anstalt och häkte. Det är vårt grunduppdrag och det tar vi ju på allra största allvar givetvis. Sen kan det trots det finnas tillfällen där intagna inte kan befinna sig i ett bostadsrum med sedvanligt möblemang eller cellinredning. Exempel på det kan vara intagna som är självmordsbenägna och som, där det finns risk för att man till exempel hänger sig då där det finns möjligheter att göra det. Det kan också finnas fall där intagna är så pass utåtagerande att de slår sönder. Eller,
i det här fallet så var det ju en person som inte hade, var någon suicidrisk eller hade föranletts av någon incident liksom som går att se från kriminalvården. Man har inte baserat beslutet om avskildhet heller att det skulle handla om någon incident som har inrapporterats.
Ja, jag kan som sagt inte uttala mig om det enskilda fallet och jag är inte insatt i det heller, så att jag har svårt att uttala mig om det.
Överbeläggning leder till risker för ordningsstörningar och andra incidenter, säger Niklas Bellström. De senaste åren har toppskiktet av flera kriminella nätverk frihetsberövats under en relativt kort tid efter att polis och åklagare fått tillgång till flera olika krypterade kommunikationstjänster. Och att just de personerna frihetsberövats märker också kriminalvården av.
Utvecklingen i kriminalvården följer egentligen samhällsutvecklingen där vi ser att det finns fler individer med en väldigt hög förmåga att begå allvarlig brottslighet och också avancerad brottslighet. Så har ju samhällsutvecklingen sett ut och så ser utvecklingen ut i kriminalvården också. Så att definitivt har vi fler klienter som står för större säkerhetsrisker som vi behöver hantera.
Att hålla klientgrupperna mindre och ha större och mer lokaler är ett sätt att hantera säkerhetssituationen, säger Niklas Bellström. Försvarsadvokat Thomas Olsson skräder inga ord när han lyfter vad han ser i en utveckling inom kriminalvården under en längre tid.
Nej, jag ser det som en attitydförändring hos kriminalvården. Det som jag upplever, och det handlar ju inte bara om det som händer med de här typen av begränsningar, utan det finns ju många andra exempel på det. Till exempel klienter som inte får ha en penna, utan man tar ut stiftet ur en bickpenna så han får skriva med det här sladdriga röret som innehåller bläcket. Klienter som inte får ta med sig en bok att ha i väntrummet under långa rättegångar när pauserna är flera timmar och de behöver sysselsätta sig utan de ska sitta och titta rakt in i väggen. Alltså det finns en mängd olika sådana här åtgärder som har försvårat möjligheterna för de intagna att upprätthålla en god psykisk hälsa och kunna ta tillvara sina rättigheter vid rättegångar som återspeglar en förändrad attityd. Och den förändringen handlar om att, som man sa, verkar inte längre se de intagna som individer. Man har lämnat liksom en humanistisk inställning till de intagna till förmån för en säkerhetsbaserad, instrumentell uppfattning där man ser alla som en säkerhetsrisk.
Jag delar inte den uppfattningen.
Niklas Bellström igen.
Tvärtom så är vi väldigt fokuserade på den enskilda individen. Kriminalvården gör bedömningar, individuella bedömningar, både utifrån säkerhetsperspektiv och utifrån verkställigheten och till exempel i anstalt, där vi tittar helt och hållet på den enskilda individens förutsättningar och utmaningar. Och skräddarsyr då insatser som ska möta utmaningarna så att det inte uppstår säkerhetsrisker. Så att jag skulle nog vilja säga, om man pratar generellt, så är vi väldigt måna om och blir också bättre och bättre på att se till just den enskilda individen. Och jag tycker också att vi kan säga att vår värdegrund och den som talar om vikten av en human kriminalvård är stark.
Samtidigt som 53-åringen Thomas Olsson ska överklaga förvaltningsrättens beslut och väntar på JOs besked, så fortsätter rättegången mot växlingskontoret i hovrätten. Jag har suttit och följt rättegångarna i sökrättssalen sedan september förra året. Enligt en snabb uträkning av min producent så handlar det om ungefär en månads effektivt rättegångsljud. Jag har sett hundratals häktade personer. I många fall misstänkta för allvarlig brottslighet transporteras genom suckarnas gång in i rättssalen. Suckarnas gång, som jag pratade om redan i början av den här podden, ett smeknamn på den gång som går mellan häkten och domstolar. Ett av mina mål har varit att få se den,
Första gången jag frågade en säkerhetschef om jag fick komma in och kolla sa han typ inte en chans. Men skam den som ger sig. Bandaren fick stanna utanför, men jag fick se den. Det som mötte mig var mer eller mindre en lång korridor utan solljus. Det låg dammtussar längs väggarna. Den är konstruerad till att transportera med hög säkerhet och det syns. Den har verkligen ett passande smeknamn, just suckarnas gång. Jag fick också se en av häktescellerna där de tilltalade får sitta och vänta i pauserna. Kalt och utan fönster, fylld med klotter på väggarna. Det har snart gått ett år sedan första gången jag började jobba med den här podden. Jag har fått svar på många av de frågor jag bar på i början, men det har väckts ännu fler. Säkerhetssalen tar nu sommaruppehåll, men vi är tillbaka igen i september. Då kommer jag gräva djupare i några av de frågetecken som har uppstått under alla dessa rättegångstimmar. För det är en sak som oundvikligen har märkts av. Rättsväsendet ställs just nu inför flera utmaningar. Häkterna är på bristningsgränsen och kriminalvården stångas med en underbemanning som tar tid att åtgärda. Dessutom har en diskussion uppstått kring försvarsadvokaternas ersättning. Miljonkostnader för skattebetalarna i nästan varje mål. Fakturor som kritikerna menar ofta är klart saltade från advokaternas sida. Vi hörs igen då när säkerhetssalen är tillbaka. Du har hört säsongens sista avsnitt av Säkerhetssalen. En produktion av Tredje Statsmakten Media för dokumentärappen Nådio. Om du inte hört de tidigare avsnitten så går de att lyssna på i appen Nådio. Använd koden SALEN för att lyssna 2 månader helt gratis. Säkerhetssalen är tillbaka efter sommaren. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson. Producent Anton Vretander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Du kan diskutera avsnittet med andra på Säkerhetssalen Eftersnack på Facebook. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mail på säkerhetssalen@nodio.app.
Med 3 företagstjänst 3 växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med 3 företag. Välkommen!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.